Tack för lovsången, härligt. Och välkomna dig, helige Ande, att göra orden levande för oss, verksamma så att det blir en verklig kraft som bär oss i livets alla förhållanden. Och vi tackar dig, Herre, för att vi kommer att kunna se klart det som är din vilja för våra liv och det som är vår framtid. Så att vi ingenting av det som du har tänkt uteblir bara därför att inte vi vågar tro det. Utan därför att vi har hört om det så tror vi det. För du är trofast och håller vad du har lovat. Vi överlåter oss, Herre, till dig och vi tackar och prisar ditt underbara namn. I Jesu namn. Amen. Ja, god afton, ni Herrens älskade. Vad skönt att se er här. Jag tittar, alltså jag har ju såna där glasögon som man tittar över för att få kontakt. Ja, jag har förstått att ni är såna här som kanske läser rent av ordet dag för dag, och då har ni märkt att det tyckte jag liksom, undrar om inte du hade gjort det också, för att i alla fall så handlar det här om sonen gör er fria så blir ni verkligen fria. Och den kärlek och den tacksamhet som kommer från våra hjärtan därför att han är just sån och att han håller vad han har lovat. När jag läste det här idag så kände jag att det var många bibelverser, olika bibelverser som liksom dök upp så här och ville ställa sig i kö på att bekräfta att så här är det. Alltså. Och är det någonting som är liksom lite ledsamt med oss är väl att vi glömmer bort att det är precis som han säger. Det är inte så att det är liksom att det är kanske, utan det är precis som han säger. Och han vill liksom tala till oss på sånt sätt så att vi får tro i våra hjärtan på det. För då finns det ingenting som kan hindra att det som blir Herrens vilja kommer åt att beröra våra liv på det sättet som han har planerat. Och jag vill verkligen understryka det där. Jag tänkte dela lite sådana där små verser med er också i kväll, för att det är så härligt. Och för det första var det ju det här handlar om den här verkliga friheten. Den är friheten liksom att kunna göra det som är Guds vilja och friheten från allt det som är emot Guds vilja. Det har inte makt i våra liv. Det där är sådana där saker som man måste komma ihåg när man tycker att man är under attack eller prövningar eller så. Eller när man tycker att det är på något vis för mycket begärt att man ska kunna klara upp och tackla de problem och svårigheter som man möter. Och man tycker att det kan inte han begära att jag ska klara upp det här. Ja, alltså, han begär inte det på det viset att du får se hur det går, utan han rustar dig för det så att du ska veta att det här går. Och har han sagt det och har han gett det så är det ditt. Och det är tillgängligt för dig för att du ska kunna klara upp situationerna. Verkligen fri alltså. Det vill säga att man är både fri i sin ande. Inte, alltså, ibland så när vi pratar om det där att jag är fri i min ande så är det på något sätt som om men bunden överallt för övrigt. Det var ju inte meningen, utan det var ju friheten i anden är det som gör att han som bor i mig, han är större än den som är i världen. Så det spelar ingen roll hur det är med hans krafter och hans gärningar. Det kommer aldrig ändå få makten över mig och inte över dig heller som har tagit emot Guds ande in i ditt hjärta. Det där är ju inte bara någonting som vi tänker ut, liksom en liten fin tanke så, utan det är Guds löften till oss. Och han säger så här, ligger det till nu då? Så nu tänkte jag att vi skulle ta och titta på Johannes 16 kapitel. Och jag tänkte inleda med det där för att det är liksom en liten synpunkt. När Jesus talar med sina lärjungar så, och säger allt möjligt så här fint och liksom, om bön och bönhörelse och glädje och allt det här, så säger lärjungarna till slut alltså att nu vet vi att du vet allt. Och det där liksom blir en personlig fråga till dig och mig också. Vet du det? Det är det som nämligen är så oerhört hälsosamt. Att veta att Herren vet allt. Så när han talar om saker och ting, då talar han om sånt som att den vet att det förhåller sig på det här sättet. Och var och en som tror på honom kommer att vara delaktig i det som är hans vilja. Det vill säga, när man tror så är det som att man öppnar sitt hjärta och tar emot en tro på det som Herren har talat och det som han har gjort. Det är inte liksom vad som helst som bara syns omkring och så tar man emot i hjärtat, utan just hans vilja. Och de säger, nu vet vi att det är du som vet allt, skulle man kunna säga, för att betona det, vad det egentligen betyder här. Det är liksom, det är inte vem som helst som vet allt, utan det är han som har gett oss löftena, som ger oss en möjlighet att leva det livet som han kallar oss till. Vi har möjlighet att förverkliga det som är hans vilja. Och så går vi till första Johannesbrevet också och tittar på det innan vi börjar tala lite mer om det här nu då. Så första Johannesbrevet och det fjärde kapitlet där och fjärde versen. Och första Johannesbrevet, fjärde kapitel, är ju ett sådant underbart kapitel som handlar om Guds kärlek och den väldiga kraft som kommer genom det. Och här så står det, är det riktat till oss då, vi barn. Där står det så här, ni barn är från Gud och har besegrat dem. Han som är i er är nämligen större än den som är i världen. Sån är du och sån är jag. Vi är liksom i ett läge där vi är större än den som är i världen. Vi är inte i ett underläge. Vi går inte och håller på och målar upp det för oss liksom som att vi det är bara en tidsfråga innan vi liksom rasar ihop på alla plan. Utan det är så, vår tanke är att det är som Herren säger. Han vet nämligen allt. Så fort vi får hans ord kommer till oss, då bereder vi oss på att hålla med om det. Och det här är, det är så att Guds folk, de har en utrustning i Guds ordet som kommer att göra oss så övervinnande att vi kommer att leva mycket annorlunda än vad vi liksom bara farten skulle leva annars. Då tycker vi att det är blandat och så här, det är liksom kämpigt och det är liksom lite lättnad ibland och så är det kämpigt igen och så håller vi på så här. Och tänker att vi beskriver livet, inte det livet vi har fått av Herren, där är vi övervinnare. Och fast vi ser att fienden finns och mörkret finns och svårigheter finns i den här världen, så är vi inte de som kommer att besegras av det, utan vi är de som håller oss till honom som är större än den som är i världen. Och därför har han inte makten, utan det är Herren Jesus som har makten. Hans goda vilja för oss. Och han har kommit för att vi ska få vara med och smaka den också. Inte därför att vi har förtjänat den, utan därför att han är så god. Och vi tror på honom. Vi litar på honom fastän vi är som vi är. Om vi skulle säga honom en dyster stund här, så hoppas jag att den går över efter ett tag här. För nu tänker vi säga hur saker och ting är. För Herren vet alltså att han kommer tala sanning till oss. Och då är det som att liksom, det lyfter undan allt det här som har förmörkat tillvaron. Och det är ingen bara liksom någon hurtighet som har gripit kring sig, utan det är en sanning som har nått oss. Och väcker levande tro i ditt och mitt hjärta. Vi behöver den där typen av tro närvarande, och då måste vi veta om såna här saker. Om nu sonen gör er fria, då blir ni ju verkligen fria. Det vill säga att du blir fri om sonen gör dig fri. Har han sagt att han har gjort dig fri? Ja, det har han gjort. Och då är du där verkligen fri. Och det här är någonting som vi nästan måste göra en liten kurs i, jag vill säga, när man bekänner sig till att hålla med Herren istället för att känna efter. Eller titta efter. Eller frukta liksom. Allt möjligt så här. Tänk om det blir så, tänk om det utvecklas så här, tänk om den gör det och det. Och så håller man på så här och tänker om och om och om på det som inte är Herrens vilja. Du ska inte tänka om det han ska få framgång, utan du ska tänka att Herren har gett dig frihet från det mörkret och det onda i den här världen, så att du kan vandra på Herrens vägar och göra hans vilja istället. Det här är någonting som är så här hälsokul som man behöver gå igenom, att hålla sina tankar på samma spår som Herren har. Han säger, jag vet väl vilka tankar jag har om er. Ja, ni vet, fridens. Ja, fridens tankar. Inte liksom, livet är en ständig kamp. Nej, det där var inte ett ord från Jesus. Det skulle man kunna gissa, och jag också. Alltså, så där pratar inte han. Livet är kämpigt, det är fullt av nederlag och man kryper fram och man biter ihop och man håller på. Men det är inte Jesus som håller på att predika, det är han som är i världen. Men Jesus, han är större än den som är i världen. Och tillhör honom så är du en sån som har lov att tänka Jesu tankar och inte fiendens. Och då får vi plötsligt ett folk som reser på sig, som står där på rakt i ryggen och känner liksom, ja, då tar vi kommandot över den här situationen. Nu ändrar vi det här så att det vi välkomnar är Herrens vilja och inte någon annan. Ja, allt det som vi gör, det vi säger, det vi tänker och så ska vara präglat och genomsyrat av Jesu tankar och Jesu hjärta för oss människor. Han älskar oss, ni vet. Det får man ju säga till sig själv då och då. Och det är därför som jag håller på att envisa med att säga ni är Herrens älskare. Jag tänker en dag så bryter det igenom något så fruktansvärt så blir det rätt att bli glad över att vara älskad i alla fall. För det är inte frågan om en betygssättning, utan det är frågan om en nåd och godhet från Herren som säger jag älskar er. När tar ni emot det så vågar ni leva. Då vågar ni vara de som ni är kallade att vara. Då vågar ni övervinna det som verkar vara hotande. Men ni lyfter er blick och ser på Herren. Och då kommer inte det mörkret åt er. Inte på något plan alltså. Och det här tror jag skulle vara väldigt hälsosamt för hela Guds folk att få mycket, mycket, mycket mer av det här. Alltså. Vi är inte kallade bara de som oroar oss, utan vi är kallade bara de som tror. Tror på det som Gud säger, han som talar sanning och han som har skämt sin son. Nu vet vi alltså att du vet allt. Han som är i oss, han är nämligen större än den som är i världen. Och Gud, han är större än vårt hjärta. Och det här är sådana där saker som man behöver meditera på. Jag känner att liksom, vad bra man mår när man håller på att tänka på det här. Finns det flera ord som lovar sådana här saker? Ja, det finns det ju. Och då kan man ju använda sin konkurrens om man har dem. Det är det de är till för att hitta Guds goda och sanna ord. Så slår man upp där, liksom om man har ett ord bara om kärlek eller om tankar eller om Guds vilja eller så här. Och så hittar man mängder med ord som talar så här, så att om och om och om igen man tänker så här, han har redan sagt de här sakerna, måste det säga så många gånger liksom? Ja visst, det kan inte säga för många gånger. För det händer ändå att man blir liksom lite bortdribblad av omständigheterna och tänker fel och kommer in och blir som en dyster gök fast man egentligen inte alls har blivit kallad till det från Herren. Så det här är någonting väldigt fint alltså, och härligt som han håller på och säger till oss. Gud är större än vårt hjärta. Det där står i 1 Johannes 3:20, om du undrar över detta, att han är större än vårt hjärta. Och vårt hjärta, det är liksom det som ska vara liksom, responsen liksom, som vi kommer att bli fyllas av det som går med Guds vilja, och tacksamheten ska flöda utifrån det. Och Herren är större än vårt hjärta. Vi kan inte ta i för mycket. Vi kan inte bli för mycket tacksamhet till Herren. Alltså. Och vi märkte det på den där sången som envisas och säga saker om och om och om och om igen. Vad ska det vara bra för? Jo, det ska vara bra för att du och jag ska kunna vara fria och trygga i den kärlek som Herren har visat oss och i den seger som han har vunnit för vår räkning. Han har tänkt just på dig som hör min röst nu. Han har tänkt på dig. Man kan säga att det här är märkligt alltså, att han har tid med sånt. Alltså, man tänker på oss när han har så många saker, viktiga saker, eller så mycket större saker som händer, mycket katastrofer och mycket svårigheter i hela världen. Och så tänker han på dig och mig. Men det är sådana han är alltså. Han är inte begränsad. Och han gör inte skillnad på personer. Han älskar alla människor. Det där har jag börjat märka lite grann sakteliga, alltså att Gud älskar alla människor. Alltså det är inte bara så där han älskar alla som tror på honom, utan han älskar allihopa. Alltså, även de där som vi tycker liksom är förskräckliga i den här världen. Han älskar dem också. Hans kärlek skulle kunna förvandla dem, men om den bara sprider sig. Och de som sprider kärleken är de som har uppfattat att de är älskade. Så vi behöver ta på allvar det här, att vi talar om den som älskar, alltså utan att att vi är förtjänta av det. Vi bara blir älskade. Och vi kan bli så fria, och vi kan bli så trygga, och vi kan bli så glada, och vi kan bli så starka, så att det är liksom ingen gräns på det. Och nu håller jag inte på att fantisera över det här, utan jag håller på att försöka säga att du och jag är liksom föremål för den här uppgiften. Att vara de som är så älskade, så att vi kan vara med honom och älska alla, så att säga. Vi är på väg åt det hållet. Och det här är att vi då kan irritera oss på folk och tycka illa om saker, så att säga, alldeles i våra bland oss själva. Det är ju för enkelt liksom. Det behöver vi inte alls göra. Vi som utmanar att älska hela världen. Herren kommer och smittar av sig. Och när vårt hjärta verkar vara för trångt, så kommer han och är större än vårt hjärta och vet allting. Och han kommer att kunna lösgöra också en kärlek som är förlåtande och frigörande och liksom upplyftande för andra människor, inte bara för oss själva. Så att det här är ett underbart ord alltså. Och så tänkte jag på det här att i Jakob 5 och 16 så står det en härlig sak om oss alltså, som är så viktigt att veta. Och det är det här att när Gud ser på oss och vad han har gjort för oss, så har han förvandlat oss så att vi tillhör den gruppen, så att säga, som är rustade genom den oerhörda, den underbara gärning han har gjort. Han har gjort oss rättfärdiga. Alltså han har rättfärdiggjort oss. Och jag ska slå upp Jakob här, ska vi se. Och Jakob, och det var väl femte kapitlet och 16 versen, så här. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Och då, när man läser det, så ska man komma ihåg då att det här, nu handlar det om dig och mig. Alltså att vi är kallade för rättfärdiga människor. Han har rättfärdiggjort oss, det vill säga han gjorde oss rättfärdiga. Och det betyder att fullkomligt rättfärdig betyder utan synd, rena och precis så som Herren vill att vi ska vara. Det har han gjort oss till. Och när vi tar emot allting, så säger jag, som verkligen förverkligar just det där, så blir det synligt. Alltså hans gärning mot oss är inte någonting som vi väntar på att det ska fullbordas så småningom, utan hans gärning är fullbordad. Och nu är det frågan om du ska bli synlig eller märkbar i ditt och mitt liv. Det är redan givet, och nu när vi tar emot det i tro, så börjar det här bli synligt på område efter område, att vi har blivit rättfärdiggjorda. Och att det naturliga liv som kommer utifrån oss är ett rättfärdigt liv. Ett fullständigt godkänt liv alltså. Och det här gör att vi blir frimodiga i frågan om livsstilen, när vi vet vad han redan har gjort för oss. Vi tänker inte här, hur ska jag klara upp det? Vi är fullkomligt rättfärdiga. Jag känner ju till många skavanker och brister och skrutt i mitt eget liv. Och hur ska jag kunna leva ut ett fint liv nu då? Jo, därför att det som räknas för oss, det är det livet han har gett oss och det livet som han har gjort oss till. Så vi är de som förmår att leva ut ett rättfärdigt liv, eftersom vi är rättfärdiga, godkända av Gud. Och jag känner att det är så frestande liksom, att läsa där så mycket förmår en rättfärdig mans eller människas bön. Alltså, vi kan bedja så att det är ingen gräns på vad det är vi ska kunna få i bönesvar, för att vi har blivit rättfärdiggjorda. Och han vill göra så att vi bär god frukt, precis i linje med det som han har gjort oss till. Så här, vi håller på liksom och försöker vänja oss vid att Herren är god. Vi vänjer oss vid liksom att han har förlåtit oss, att han har fött oss på nytt, att vi är nya skapelser. Och vi är sådana som när han ser på oss så tänker han inte, oj, här har vi mycket problem. Oj, vad ska vi göra nu då? Hur ska vi få ta itu med det här? Så tänker han inte på det. Han tänker på det utifrån vad han har gjort genom sin son som vi har tagit emot i hjärtat. Vi sa bara ja, tack, och han kom. Och vi föddes på nytt och allt blev nytt, så att säga, förvandlat. Och det är det som är sanningen om oss. Herren håller på och tillämpar den här sanningen. Han räknar med att vi är sådana som han har gjort oss till. Och när vi börjar tro på honom, då låter vi den här förändringen ske i det yttre också. Det börjar liksom inuti. Och så kommer det, sätter det sina spår i det yttre. Men hela tiden så är vi välbehagliga för honom i det inre. Ju mer man håller på och tänker på det här, hur Herren är, så tänker man, han är för snäll. Han borde ju liksom ta oss i nacken och se till att vi liksom sköter oss. Liksom så. Men han tvingar oss inte på det sättet, utan han går via hjärtat. Och det här är liksom en kärlek som kommer och är förvandlande. Det är omöjligt alltså att stå emot när den kommer ifrån Jesus. Han har gjort allt. Mycket förmår en rättfärdig människas bön. Så när vi kommer då och ber honom utifrån den rättfärdighet som han har gett oss, så blir det resultat av den bönen. Så att vi behöver inte komma och tigga om det. Ja, du vet hur jag är. Jo, Gud, men hjälp mig med det här eller gör det där. Jag ska aldrig göra om det här och jag ska aldrig göra om det där. Och allt vad det är som man håller på ibland och ylar om. Men det är inte liksom det som biter på Herren. Herren, han blev liksom motiverad av sig från sitt eget hjärta att älska alla människor. Han trodde absolut benhårt på det. Och det är precis vad du och jag också behöver tro. Att det gällde också oss. Och då börjar vi liksom bli lite grann generösa mer och mer så här med omgivningen också. Det går att förlåta dem när man själv har blivit så förlåten. Ingen av oss har blivit kallad till att vara en domare i den här världen. Utan vi är kallade att vara de som är förlåtna och vet om det och ger det vidare till andra förstås. Vi kan skapa miljöer där människor kan leva, där människor kan känna sig fria och lösta och uppskattade och frimodiga. Liksom. Sånt är det. Ja, jag satt igång och jag har ju en gång översatt den här boken, lilla boken höll jag på att säga, men det är ju naturligtvis, den är ju liksom alla dagar i under året. Men, och här är en av de här sidorna, dagens sida. Jag upptäckte snart att om man ska läsa en sån här dag för dagbok så kommer man ju läsa den varje år, om igen. Va? Och då börjar den lossna liksom på något sätt utan att jag har bett om det på vissa ställen. Så jag tänkte att det är lika bra att lösgöra alla och sätta in en perm istället. Så nu har jag så här, så jag har frihet att kunna säga att jag har tagit ut den här själv, den här sidan. Det var inte meningen liksom att den skulle bara lossna för att jag var overksam och liksom inte aktade mig liksom, hur vi handskades med boken. Min bibel ser ju annorlunda ut om jag säger så. Den lossnar ju på alla fler kanter. Men jag vet inte varför de inte gör sådana här hållbara biblar, det borde de. Här står det nu alltså att en mängd med olika tillägg. Så jag fyller på så här då. Liksom, vad det här liksom betyder det och vad är det nu för någonting så här. Så att nu börjar jag skriva så lite så att jag har svårt att läsa. Jag ska ta ändå vända mig nära här nu då. Alltså, Det finns ett ord som heter från Filipperbrevet alltså, och i fjärde kapitlet i Filipperbrevet 13 verset står det att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Ja. Många av oss har ju samlat på sig en del av de här orden. Man går omkring och har dem i hjärtat och man så plockar upp dem i jämna mellanrum och liksom när man tänker att hur ska det här gå nu då? Och så kommer det där ordet och så allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Ja, och så rustas vi på det här viset. Liksom alla. Vårt hjärta liksom rymmer alla sådana här ord det är ingen risk att du får för många, vill säga. Du ska låta bara ösa in dem liksom i hjärtat så att du kan lyfta fram rätt ord när du kommer i trångmål på olika sätt. Och när du kommer i kontakt med människor som du nästan har svårt med. Vad ska du göra då? Ja, du ska se till att du har de här orden så att, att du kan bedja och ha hopp och tro om att det ska bli en väldig förändring och en väldig hjälp för den människa som du ber för. Du måste vara rustad för det, annars så kommer du liksom gå omkring och bara och rynka på näsan och tycka att det är folk liksom, borde liksom rätta till saker och ting och de borde liksom skärpa sig och klara sakerna bättre. Det är ingen framgångsrik väg att gå på. Och det vet vi alla som har hållit på det här ett tag med att leva med varandra. Vi går inte på den vägen, för den bara förstör livet. Inte bara för den människa som vi håller på och liksom bedömer, utan också för oss själva. När vi blir som surkart. Jag skulle vilja säga att se till att ha glädjen i behåll. Genom att Herren som älskar oss liksom kommer åt våra hjärtan därför att vi inbjuder honom. Ständigt kom, fyll mitt hjärta med liksom glädje och kraft och tro och hopp och så här. Att ha hela registret så att vi rår med det livet som han har kallat oss till att leva i den här världen. Ja, det här är ju ett sånt här härligt ord. Va? Och sen har jag ett annat ord. Jag blev många ord här. Det står så här i första Korinthierbrevet 10:13. Det kanske alla de här verserna är kända för er, och det gör ingenting. Man kan inte höra dem för ofta. Det är precis som att när ni läser och lär er olika kapitel eller verser i Bibeln utan till. Så är det en fantastisk, när som helst, när man är liksom i vilket situation som helst, så kan man läsa de här verserna för sig inuti. I sitt hjärta liksom läser man det här upp den här löftena från Herren. Och de flesta har fått i sig åtminstone ett kapitel. Liksom, och det är ju det 23 kapitlet i Saltaren. Det brukar de flesta få ta. Alltså, Herren är min herde, mig ska inte fattas. Man gillar det där väldigt starkt. Ingenting ska fattas mig. Alltså, och så läser man på där. Och hur han lovar att bevara, beskydda, rusta och använda den. Alltså, det är precis det där som nästan man behöver varenda dag, kan man säga. Ja, förmodligen varje dag. Och då har man det där. Sen kan man stoppa i sig andra kapitel också. Det finns ju många att välja bland. Men man känner att någon gång när jag har hört att någon sa att man hade lärt sig hela Bibeln utantill. Då känner jag liksom att det är en aning övermäktigt, i alla fall för mig. Liksom det verkar som dit har jag inte kommit. Men jag läser ju med glädje liksom många, många, många verser om igen. Det handlar inte om att säga att det där har jag läst. Min första liksom möte med Bibeln tog sig uttryck i det. Att jag talade om sen för Gud att nu har jag läst alltihopa. Från början liksom till slut. Jag kämpade med det där. Alltså, jag tyckte det var ett svårt språk också. Det var ju alltså 1917 års bibelöversättning också, så låg inte nära talspråket heller. Så man skulle låta lät högtidlig och så där också på en gång. Men jag säger till er att det där var dumt. Jag strök till och med kapitlerna för att jag inte skulle råka läsa om dem, för att jag inte höll reda på vad jag var. För jag tänkte, det här är ett företag som kommer att ta liksom, en del av livet. Jag kanske kommer igenom alla de här kapitlerna då. Men det gick ju fortare än man kunde tro. Och jag märkte att jag läste ibland Gamla testamentet, och så hade jag läst någon vers där eller kapitel där, så måste jag gå till nya och läsa lite, så jag fick lite liksom glädje i mig, för jag kom in på någonting om att slakta fiender och sånt där. Det är ju inte det som är vår kallelse. Men man kan ju se vilken skillnad livet kan få när man har blivit frälst. Man ska börja förstå det, att du ska inte ge dig på att slakta fiender eller sådana som är i vägen för dig, utan du ska bara komma med det budskap som Herren kommer. Man kan inte förstå hur han kunde komma från himlen och av kärlek till oss människor Alltså, älska människan så att han kommer och gav sitt liv för dem. Det är ju så uppmuntrande och så fantastiskt att det saknar ju liksom motstycke. Alltså, nu när vi har det här så står det liksom, han ska inte fresta det över er förmåga. Så Korinthierbrevet 10:13. Han ska inte tillåta att ni blir frestade över er förmåga. Det där hoppas jag att du har lagt på minnet. Det är väldigt bra. Alltså. Om du är svag på något sätt, vilket det förmodligen är, så är det så att vad kan det vara? Ja, ibland så har man pratat så mycket förklarande, ursäktande ord om sin egen svaghet att man knappt känner igen det längre att man är svag där, utan man tror att han tog emot min ursäkt. Alltså det var ju bara liksom en liten sak. Jag jobbar på det, kan man säga, då, och sånt där, sådana här tröstens ord. Men här stod det alltså att Herren han såg på det här på ett sådant sätt så att han inte tänker tillåta att ni blir frestade över er förmåga. Vem är det som han inte ska tillåta det? Han tillåter inte fienden att fresta oss över vår förmåga, säger ni. Det är inte vi som får en liksom ett bud eller en smäll i skallen och liksom så här vakna till nu då. Så här får du inte vara, så här får du inte göra. Och så här får du får inte liksom bara bli frestad av den här saken, det får du inte. Utan det är så att fienden får inte lov att fresta dig på det här området. Och då kan du märka liksom att det känns ungefär som om man själv hade liksom blivit så bra så att man inte blir frestad. Ja, så ser det ut. I praktiken alltså. Men den som blir hejdad i det här är fienden och inte vi. För det står att det är honom som han korrigerar och sätter stopp för. Han ska inte tillåta att ni blir frestade över er förmåga. Tänk på det lite grann nästa gång som du känner dig frestad att ta steg eller göra saker som du vet. Alltså, det här borde jag inte syssla med, det här borde jag inte göra. Och ibland bara tänka eller känna det och vad du vill, det så att säga, där det mörknar till liksom invärtes, så står det att Herren kommer inte att tillåta fienden att fresta er så att ni fastnar i det här. Och då tar ni tacksamt emot hans hjälp, alltså att sätta stopp för fienden. Det är ibland bara när man vet vad han vet så kan man få stopp på mörkret. Men ibland så är det som att vi glömmer bort vad han vet. Och vi kommer inte ihåg det här, att det nu, alltså, som vi skulle säga som de tidigare lärjungar. Nu vet vi att du vet allt. Det behöver man kunna säga om sin Herre. Och därmed så har han också allting så att säga, i sin hand. Och fienden gör ingenting. Det enda som han lyckas göra är att själv missuppfatta hela situationen. Och därför liksom förlora mot fienden i striden istället för att segra. För Herren segrade och han vann oss. Och det, vi är då hans stora glädjekälla. Så det här är mycket, mycket sådana här verser. Så jag såg också det här vanliga som vi har hört. Allt förmår den som tror. Ja, vi brukar kalla oss för troende. Det är meningen att det ska uppmuntra oss då. Så att vi känner att liksom, det betyder att jag allt förmår jag eftersom jag är en troende. Och vad tror jag på? Jag tror på frälsningen som han har berätt och dess konsekvenser in i mitt liv. Vad det har blivit av det. Att jag har blivit en helt ny skapelse. En helt ny människa. Och att det gamla är över. Och något nytt har kommit. Ni vet. Vi hamnade i liksom andra Korinthierbrevet 5. Alltså. Det här sånt där som kan vara väldigt uppiggande. Ibland när man tänker att nu är det så eländigt, nu måste jag sätta mig och bedja. Men jag skulle vilja säga ibland, nu behöver jag ha lite mer glädje. Så att nu går jag och sätter mig och påminner liksom allt vad Herren har gjort. Och så bara bombarderar jag mitt inre med Guds orden och löften och kraften och utvägarna och lösningarna. Och så att jag till slut känner... Nu är jag i form igen. Liksom, så nu är jag på benen. Nu kan jag gå ut och möta den här verkligheten. Och jag tänker inte liksom deppa ihop av att det finns mörker i den här världen. Utan jag kommer tänka att jag ska göra samma sak som Jesus. Nämligen se till att jag sätter stopp för djävulens gärningar. Han ska inte lyckas. Jag ska lösa människor, jag ska befria dem, jag ska älska dem, jag ska rätta till saker och ting i deras liv, jag ska sätta till min skuld om det behövs och så vidare. Så kan jag se hur, på vilket sätt jag kan leva så att fienden verkligen känner att det här är ju fullkomligt kaos. Alltså jag får inte igenom någonting. Nej, han ska inte ha igenom någonting. Därför du står där och gör samma gärningar som Jesus gör. Och han gör sig till att fienden misslyckas med sina planer. Det här att vara på det här viset, alltså, det står att här ska jag se vad det står här, vad vi hade det där. Vi var liksom lite inne på när vi talade om kollekt här, för det var ju andra Korinthierbrevet 8 där och 3, så står det om de som gav. Att de har givit efter sin förmåga, ja, över sin förmåga. Det vill säga man gick in i en situation där man skulle kunna göra någonting som var över ens förmåga. Man gjorde det inte bara efter sin förmåga. Om man hittade någon förmåga, alltså, så gjorde man det. Då skulle det vara tänka fel tankar. Då tänker man liksom sådana tankar som om man var ensam och övergiven och inte hade någon hjälp från någon. Men nu har vi Herren och han står vid vår sida och han har flyttat in i vårt hjärta genom sin heliga ande. Och vi kan göra saker och ting som är över vår förmåga. Alltså, ni har givit efter er förmåga, över er förmåga. Tack Jesus. Man kan känna ibland så här, man tror liksom att pengar är väl ingen börda. Jo, pengar som man skulle ha flyttat på, de blir en börda. Alltså, de blir en tyngd och ett trassel istället för en att det blev en glädjekälla. Så att när man låter Herren råda också inom det där området lär man sig liksom att förflytta medel så att de kommer dit han vill att de ska vara också. Och det här är, och då vill jag säga till dig nu när jag ser de här sakerna, för folk lite känsliga på den här punkten, är det här inte någon anklagelse, det är det här en information. Att det finns en lättnad från att vara girig och hålla allt för sig själv och först tänka på sig själv och sen om det blir någonting över så tänker man på någon annan. Men alltså, så har inte Jesus levt. Han levde liksom utgivande. Och vi vill gärna vara honom lika. Och då uppstår det en lättnad. I slutet av den här dagens text här liksom, så kom det liksom en bön som jag hade satt ihop då, som en reaktion på det här, som allt det här jag hörde liksom, som stod i texten i bibeltexten och sen som var skrivet liksom, och han som skrev den här dagens tanke liksom, som han fångade upp. Så skrev jag en bön och så står det: ja, Herre Jesus, lös också mig ut i full frihet. Den verkliga friheten kommer bara från dig. Ja, och jag tackar dig som gör mig fri från allt som jag inte tidigare kunde göra mig fri ifrån. Eller vågade. Eller förstod eller trodde på att jag kunde eller fick göra mig fri ifrån. Eller fri från att göra sånt som är bara i mitt eget liv i Herrens tjänst. Alltså att liksom vilja dra sig undan från att tjäna Gud. Jag vill inte ha den typen av friheten. Jag vill ha den frihet som kommer att jag är tillåten att tjäna Herren. Alltså att han vill ta mig i sin hand och föra mig in i det som är hans vilja och bana väg för det genom det som jag får i uppgift också att göra. Vi längtar efter att bli brukade av Gud. Det är en frihet också. Alltså, det är inte bara frihet, det är inte bara det att få bort de dåliga sakerna, utan att få tag i liksom de här goda sakerna och få tillåtelse att vara med och förverkliga dem. Det är liksom en sån fantastisk nåd att liksom kunna få bli brukad av Herren på det där viset. Det löser glädje och det löser trygghet och det löser också liksom kraft som man kan dela med sig av, som kommer orka med lite mera för andras skull också, inte bara för sin egen. Och ni alla som har liksom tänkt och bett och ropat till Gud och använt mig och så. Ni förstår, det finns alla möjliga sätt som Gud använder den. Det är inte alltid bara så där att jag ger mig en stor tjänst eller någonting sådär. Det spelar ingen roll vad det är för slags tjänst egentligen. Utan frågan är mera, är det Herren som ber mig om det här? Eller är det bara jag som vill liksom försöka komma i ljuset? Så att jag märks och jag blir känd eller någonting. Det har liksom mindre betydelse i Guds rike. Det är nästan så att det liksom ligger en slags risk i det här med kändiskap i Guds rike. Man behöver vara känd av honom och använda honom. Det är egentligen det som är det primära. Och är man det så kommer Herren se till att man också kommer vara på rätt plats och med rätt utrustning och kunna liksom förhärliga hans namn. Vi är folk som jobbar med befrielse liksom. Och inte bara kasta ut onda andar utan befria människor ifrån alla möjliga saker. Både sånt som är till glädje ibland men liksom döljer allt annat. Eller från fruktan som finns därför att man går in på områden som man inte bemästrar och inte klarar av. Inte ens tillsammans med Herren eftersom han aldrig sände en. Man gick bara själv. Och liksom stångade huvudet i väggen så att säga. Och det blev knepigare än det någonsin har varit. Vi ska ta bedra till Herren att han får sin vilja fram i våra liv. För det är liksom den enda nyckeln som man egentligen kan lita på. Att det är han som får fram sin vilja. Vi möter ju människor ibland som har många önskningar och det har man ju haft också själv, olika typer av önskningar, men det är inte det som är väsentliga. Det som är väsentligt är det här alltså, att man har fått en frihet som gör att man kan tjäna Herren på hans villkor med den utrustning som han ger den och ingenting annat. Så himmelske Fader, vi ber att du som känner oss utan och innan och du som har all makt och kraft att göra din vilja både känd och sätta sin prägel på dina lärjungar, sätt din prägel också på oss. Så att du gör oss frimodiga att göra din vilja och frimodiga i att också stå emot fienden så att alla hans planer går om intet. Därför att du är med oss och med din ande och din kraft. Vi tackar dig Herre för att du har en sån kärlek till oss människor att vi till och med orkar vara med och älska varandra. Och vi ber Herre att du ska låta det bli till en glädjekälla så att din församling och ditt folk ska kunna vara eniga och samlade och sammanfogade till att göra det som du har på ditt hjärta för oss alla. Vi tackar Herre för din omsorg om oss på alla plan. Och vi ber Herre, hjälp oss att komma ihåg dina tankar och dina planer och din vilja. Hjälp oss att komma ihåg allt det som du har gjort för oss, den kärlek du har visat oss och det liv som du har gett för vår räkning så att vi ska kunna vara de som tillsammans med dig har en trygghet i att himlen är öppen och allt är möjligt för oss som tror därför att Jesus har betalat priset för oss. Vi tackar dig Jesus för det och vi vill bara följa dig och ära dig med vårt liv. Vi överlåter oss till dig och vi ber, kom med din kraft och glädje in i vårt liv och hjälp oss att bli till välsignelse för ditt rike och för de människor som vi möter på vägen här när vi är på väg till himlen. Vi tackar dig Herre för det och vi förväntar oss en stor förändring och en stor förbättring av omständigheterna för både för oss och för syskonen som vi möter runt omkring oss. I Jesu namn. Amen.